här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
När hemtjänsten kliver in i Vega och Huberts bostad möts de av en tragisk och makaber syn. Hubert ligger i sin säng. Han är alldeles kall och i ena handleden har han ett djupt skärsår. Vega ligger också till sängs. Även hon blöder. Men till skillnad från sin man är hon vid liv. Nedanför sängen ligger en kniv. Den är ihopvikt och undanskjuten. Telefonluren är avlagd. Paret har känt sig svikna av samhället och sjukvården. Vega är arg, ja rent ut sagt förbannad. Livslusten försvann och hon satte sin plan i verket. Att först ta livet av Hubert och sen av sig själv. Men hon lyckades bara halvvägs. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om barmhärtighetsmordet. Den här gången backar vi inte långt tillbaka i tiden. Vi förflyttar oss bara till 2019. I en tätort i Bohuslän bor det äldre paret Vega och Hubert. De är gifta och har båda två passerat 70-strecket. Vega är 72 och Hubert 77. Men de var bara strax över 20 när de träffades. Deras kärlek har nämligen flödat i 50 år. En sån där kärlekshistoria som är ovanlig nu för tiden. Det är sällsynt att välja sin partner tidigt i livet och sen hålla fast vid varandra tills döden skiljer en åt. Den nya normen är istället att vilja testa, utforska och förändra både sig själv och sina relationer innan man binder sig. Men inte Vega och Hubert. De har kilat stadigt sedan 60-talet. Deras sociala liv har inte blomstrat på samma sätt. Paret har ingen kontakt med anhöriga och heller inga nära vänner. De har bara varandra. Och hittills har de nöjt sig med det. Men runt 2015 blir Hubert sjuk. Och ingenting blir sig likt. Bubblan som har skyddat äldre paret från omgivningen spricker. Helt plötsligt klarar de sig inte själva längre. De måste ta hjälp utifrån. Av människor de inte känner. Människor de inte litar på. Som de inte känner förtroende för. Trots att de är där för parets skull. Men behovet av vård är stort. Hubert lider av sviten av en hjärtinfarkt och stroke. Han har diabetes, höftproblem som gör det svårt för honom att gå, KOL och även en misstänkt demensdiagnos. Deras hem öppnas plötsligt upp för främmande människor som kommer och går. De är där för att underlätta för Vega och hjälpa Hubert. Men paret tycker inte att deras insats är tillräcklig. Hubert lider av flera problem som hemsjukvården inte lyckas hjälpa honom med. Och paret är inte heller nöjda med personalens bemötande. Det blir sällan trevliga besök. Istället uppstår irritation och gnabb. Paret och hemsjukvården har olika syn på vad de är där för att göra. Trots att de inte känner sig välkomna dyker personalen upp dagligen för att ge Hubert medicin vid specifika tidpunkter. Ju sjukare Hubert blir, desto mer ansvar läggs det på Vega som blir tröttare och tröttare. Hennes liv går numera ut på att ta hand om sin man. En man som sällan är glad utan ständigt klagar på alla krämpor och problem kroppen ställer till för honom. Hubert blir också mer och mer förvirrad. Men en sak är han väldigt tydlig med. Han vill bo kvar hemma. Så även att han erbjuds plats på ett korttidsboende säger han bestämt nej. Trots att Vega känner att hon skulle behöva avlastas. Men Hubert är så säker på sin sak att det inte finns någonting att diskutera. Så vardagen fortsätter. Vega och Hubert försöker få dagarna att gå. Dagarna som fortfarande består av flera hembesök av vården. Repris efter repris. Men den 10 mars 2019 blir en speciell dag. Hemtjänsten kommer dit som vanligt. Men när de kliver in förstår de att ingenting är som det brukar. Hubert är svår att få kontakt med. Istället för ord kommer det bara rossel från honom. På golvet ligger en mugg. Även Vega är dålig. Hemsjukvården förstår snart att det äldre paret är starkt påverkade av tabletter. Läget är kritiskt. Personalen inser att det är fråga om liv och död och att det är bråttom. Vega och Hubert körs därför till sjukhus med ambulans och helikopter. När Hubert får tillbaka sin talförmåga säger han att han är besviken över att han inte hade lyckats ta sitt liv. Men han verkar samtidigt förvirrad i sina känslor och tankar. För sen ändrar han sig och säger att han är glad att han har överlevt. Och att han inte hade svalt tabletterna frivilligt. Vega säger att han bara är förvirrad och att de ska ta det han säger med en nypa salt. Efter sjukhusvistelsen åker paret hem till sig. De överlevde tablettöverdosen. Men de ser det inte som att de fått en andra chans här i livet. Tvärtom är alla jobbiga känslor kvar. Hopplösheten, ilskan och tröttheten. Vega tycker att de ska göra ett nytt försök. Inte ens en månad senare, den 5 april, gör hon slag i saken. Men den här gången använder hon en helt annan metod. Sömntabletterna läggs åt sidan och kniven åker fram. En fiskrensarkniv. Först skär hon i Huberts handled och sen i sin egen. Morgonen därpå hittas de återigen av hemtjänstens personal. Men den här gången räcker det inte att tillkalla ambulans och helikopter för att rädda Huberts liv. Det är redan för sent. Vega har förlorat en del blod, men hon överlever. Hon berättar på en gång att hon och Hubert tillsammans hade planerat att ta sina liv ihop. En mening hon skulle hålla krampaktigt i genom hela rättsprocessen. Men hon erkänner alltså på en gång att det är hon som orsakat Huberts död. Även om han enligt henne var med på det. Men även om ett erkännande är en viktig del av bevisningen i ett brottmål kan det inte ligga till grund för domstolens bedömning utan erkännandet måste ha stöd av övrig utredning. I det här fallet är det inte så svårt att bevisa. Det finns ingen annan potentiell gärningsperson. Det var bara det äldre paret som befann sig i bostaden. Vega hade alltså dödat sin man. Men även om gärningspersonen enkelt pekas ut är det ett komplicerat fall på andra sätt. Det är en unik situation att någon dödar en annan människa för att uppfylla personens önskan. Var det verkligen så? Eller finns det en annan sanning? Utredarna gör vad de kan för att ta reda på det.
Välkomna in i diskussionen hörni. Det här avsnittet handlar alltså om ett så kallat barmhärtighetsmord och det är också det sista avsnittet för den här säsongen som har handlat om Bohuslän. Och även det sista vanliga avsnittet för det här året för 2021. Och vi ska ägna några av de kommande minuterna till att både titta tillbaka i tiden och även framåt.
Vi har haft ett lite nytt upplägg i år. Istället för ett par längre säsonger så har vi istället haft många lite kortare. Och en stor fördel med det är att det inte blir så långa uppehåll. Det blir några avsnitt, några veckors uppehåll, några avsnitt och några veckors uppehåll. Och så rullar det på så i lite mer jämn ström. Och det tycker vi är ganska skönt för det blir inte för långa säsonger för oss och inte heller för långa pauser för er. Så vi hoppas att ni har tyckt det varit bra.
Och totalt sett så har det blivit en hel del avsnitt vilket också innebär att vi har berättat om många fall. Och alla de här sätter såklart sina spår men vissa är ju särskilt djupt rotade. Och vi har valt ut två fall vardera som vi har tagit upp det här året som på något sätt har berört oss extra mycket.
Till att börja med så har jag valt ut diskoteksbranden i Göteborg. Dels beror det på själva händelsen i sig. Det var ju en oerhört stor katastrof där faktiskt 63 ungdomar miste livet. Det skulle bli en kul kväll och en fest som alla såg fram emot och så slutade i total katastrof. Och det tycker jag visar hur oerhört skört livet är och att det som inte får hända ibland händer i alla fall. Men den största anledningen till att det här har berört mig så mycket är för att avsnittet bygger på en intervju jag gjorde med Bobby som faktiskt var där när det hände. Och att höra honom berätta, det gjorde hela den här händelsen så himla verklig på något vis. Han delade med sig så öppenhjärtligt av sin historia och den fick mig både att inse vilken slump det är att vissa människor dör, men att det är en precis lika stor slump att vissa människor överlever. Han blev i stort sett dödförklarad av brandmännen, men så fick en kompis syn på honom och lyckades få liv i honom. Men hade
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hade inte den här kompisen gått förbi just då så hade Bobby inte levt idag. Och då tänker jag på hur nära man själv kanske har varit döden utan att veta om det. Och det är en ganska skrämmande tanke. Jag tänker om man är med om en bilolycka till exempel, så är det ju naturligt att efteråt tänka att hade jag inte behövt leta efter nycklarna till exempel, så hade det här kanske inte hänt. Och det här tankesättet kan man ju faktiskt vända på. För det kan ju vara så att just det där letandet efter nycklar kanske räddar en annan gång utan att man vet om det.
Ja, det är vissa fall som väcker såna här tankar och funderingar hos en som man kanske inte haft innan. Och jag förstår ju att diskoteksbranden i Göteborg var ett sånt fall just för dig. Och det är ju också precis som du sa, det var en väldigt stor händelse. Det skapade också många fler berörda än vad vi vanligtvis ser i ett mordfall. Och jag tror också att våra lyssnare uppskattade att vi tog upp det, för det var flera som länge hade velat höra om just det fallet.
Och jag är i alla fall väldigt tacksam för att vi fick möjlighet att prata med Bobby. Och har ni inte lyssnat på avsnittet så tycker jag att ni ska göra det. Man får såklart höra om händelsen i sig, men fokus ligger alltså på Bobbys upplevelser.
Mm. Och ett fall som för mig väckte ett starkt intryck i år, det var häxutdrivningen. Vi ser ju många fall som liknar varandra där det finns gemensamma nämnare eller så utspelar det sig i liknande miljöer. Och det här mordet var i en klass för sig. Det handlade om 2 barn som utsattes för en så kallad häxutdrivning då deras familj trodde att de hade blivit besatta. Och ett av de här barnen överlevde alltså inte det. Ett oerhört tragiskt fall som också lärde mig en hel del. Och det är någonting som jag alltid letar efter i fall. Att försöka förstå omständigheterna runt omkring. Och se djupare än vad man kanske gör när man bara läser en artikel om ett mord som har skett. Att försöka förstå mer runt omkring. Och här var det hur vissa kulturer fortfarande präglas starkt utav tron på häxor. Och även hur det här inte var enda gången som det svenska rättsväsendet kommit i kontakt med den här typen av utövning heller.
Just det var ju verkligen ett sånt fall där man, ja men det går nästan inte förstå att det har hänt på riktigt. Utan man tror att det här är ju något som någon har skrivit och hittat på. Men så är det ju faktiskt inte, och det har ju överraskat oss flera eller många gånger under årens gång när vi har jobbat med mordpodden. Och det andra fallet från i år som jag tänkte ta upp, det är mordet på Max och Saga i Arboga. Jag är ju själv mamma till 2 så den här händelsen går rakt in i hjärtat på mig. Det känns som när jag ska ta upp fall som har berört mig, så går det inte att inte ta upp det här fallet. Det är så fruktansvärt och det är så orättvist och framförallt ofattbart att sånt här kan hända överhuvudtaget. Att det finns människor som är kapabla till att göra oskyldiga barn illa. Det här fallet har ju varit önskat väldigt länge egentligen sedan vi startade podden, tror jag. Men jag har helt enkelt inte velat ta tag i det på grund av att domen skrämde mig ärligt talat. Jag ville inte ta del av all den här informationen, men samtidigt tror jag det är viktigt att inte blunda för sånt här. Och jag är väldigt glad att vi gjorde det här avsnittet som jag faktiskt tycker blev väldigt fint, om man nu kan säga det, trots det hemska som ligger bakom.
Och jag tror det är så man får tänka ibland, för det är ju många tragiska saker som vi tar upp i podden. Mycket som tär på människor, som har varit extremt jobbigt för anhöriga att gå igenom. Men det finns ju någonting bra med att lyfta det, att prata om det, att minnas de här människorna och även se till de problem som har varit och hur man framåt skulle kunna undvika sådana problem. Så även om det är jobbigt som du sa, så tror jag att det är bra att just ta upp det och diskutera det så som vi gör. Och det sista fallet som vi ska ta upp, det är stalkermordet. För er som inte kommer ihåg eller har lyssnat på det här avsnittet, så handlar det om en man som får känslor för en arbetskollega. Den här kvinnan är dock inte intresserad, men trots det så fortsätter mannen att dyka upp i hennes vardag. Han skriver brev och han till och med bryter sig in i hennes bostad. Och det som berörde mig med det här fallet, det var att läsa om de här interaktionerna mellan de två. För kvinnan, hon försöker vara vänlig medan hon stänger den här dörren för en romantisk relation. Och det funkar inte. Så hon får bli mer och mer bestämd för varje gång som de har kontakt. Och anledningen till att det fastnade hos mig är att jag känner igen den här typen av situation. Inte på den här nivån såklart, men komponenterna i den. Och det tror jag att många personer och kanske särskilt också kvinnor gör. Är vi för snälla så blir gränsdragningen inte tillräckligt tydlig. Och är vi för aggressiva, ja då ska vi skämmas eller straffas för det. Och det viktiga jag tror att komma ihåg i en sån här situation, det är att ingenting man gör, det blir rätt när det gäller fel person. Vilket är tragiskt nog visar sig vara i det här fallet.
Och precis det som du är inne på, att det blir aldrig rätt när man hamnar i händerna på fel person. Det innebär ju också att man själv inte gör fel oavsett hur man skriver eller tar kontakt med den här personen. Det ligger liksom inte på offret överhuvudtaget, utan det ligger ju 100% på gärningspersonen. Och nu har vi ju tittat tillbaka, men vi ska också blicka framåt, precis som du sa i början. För det här är som sagt det sista avsnittet för säsongen, men vi har faktiskt 2 avsnitt kvar som kommer släppas julveckan och nyårsveckan. Men det kommer inte bli vanliga avsnitt.
Nej, för det kommer ju istället bli 2 stycken specialavsnitt som kommer ha ett gemensamt tema. Och det är ju nämligen utländska fall. Vi kommer precis som vanligt att varva berättelser och diskussioner, så ni kommer känna igen den här strukturen. Men vi kommer ta upp 3 stycken fall per avsnitt och det kommer bara bli en berättelsedel per fall. Och så mycket diskussion däremellan istället, vilket vi hoppas kommer bli bra.
Ni har ju egentligen ända sedan vi startade podden efterfrågat just utländska fall. Och vi tycker att det här blir ett bra sätt att ta upp det på. Så vi hoppas verkligen att ni vill lyssna.
Men nu ska vi komma tillbaka till det här avsnittet som vi berättar om idag och diskutera det innan vi ger oss tillbaka in i berättelsen. Tyvärr så är ju den här situationen som Vega och Hubert befinner sig i vanlig bland äldre par. Och nu pratar jag inte om slutet på den situationen, men jag menar det här med att någon part blir väldigt sjuk och att den andras liv i stort sett går ut på att hjälpa den personen. Vilket i sin tur leder till att den friskare parten hamnar i en jobbig och framförallt krävande sits. Och nu blir det här såklart väldigt extremt i det här fallet, men jag tror ändå att man kan se grundprincipen på det i många hem.
Och det som gör det extra jobbigt för det här paret är att de inte har någon utomstående de kan ta hjälp av. Inga barn och inga vänner som andra kanske annars har. Så det blir ett stort ansvar för Vega att axla och det blir såklart också väldigt tufft. Man skulle ju önska att de här stunderna med personalen från hemtjänsten och hemsjukvården skulle bli fina så att de fick utbyte av det sociala sällskapet. Men paret är alltså inte alls förtjusta i den här hjälpen, så istället för något positivt som det kanske skulle kunna bli, så blir det någonting väldigt negativt istället.
Och det är ju svårt att prata om det här fallet utan att komma in på ett väldigt viktigt ämne som vi har pratat om förut, men som behöver all uppmärksamhet som det också kan få, och det är ju nämligen självmord.
Suicide Zero, det är en ideell organisation vars vision är att vi ska få ett samhälle helt utan självmord. Idag är det ungefär 1500 personer som tar sitt liv varje år. På hemsidan så har de listat ett gäng myter kring självmord och vi tänkte ta upp några av dem, för det är ju genom att slå hål på myter som man faktiskt får kunskap.
Och en av de här myterna som Suicide Zero vill ta död på, det är ju att det aldrig går att hindra en person som har bestämt sig för att ta sitt liv. Det är inte sant. Nästan 90% av de som försökt ta livet av sig men överlevt, de begår inte självmord senare i livet. De ville egentligen inte dö, utan de ville komma bort ifrån en situation och de ville komma bort ifrån sitt lidande. Och människor i personens närhet kan därför förstärka själen att leva, att stanna kvar för den som alltså mår dåligt.
En till myt. Samtal om självmord kan väcka den björn som sover. Den här tycker jag är viktig, för jag tror att många är väldigt rädda för att närma sig det här ämnet med människor de oroar sig för. Men man ska alltså göra det ändå. På hemsidan så står det att personen kan få hjälp att hitta andra utvägar eller bli medveten om att den behöver söka hjälp genom att sätta ord på tankarna tillsammans med någon som vill lyssna.
Tredje myten, självmord förekommer bara i vissa grupper i samhället. Det stämmer alltså inte heller. Självklart så är det vanligare i vissa grupper, speciellt bland hbtq-personer och ensamkommande flyktingbarn här i Sverige. Men det är också betydligt fler män än kvinnor som tar livet av sig. Män står nämligen för 72% av alla självmord i vårt samhälle. Men det förekommer alltså i alla grupper, i alla åldrar och i alla samhällsklasser.
Och det här var bara tre myter, men listan på hemsidan är lång, så gå gärna in och läs själva. Det pratas ju ganska lite om det här ämnet, men det är ett stort problem, så vi måste alla ta ansvar och lära oss mer om det, tycker jag, så att vi tillsammans kan förändra den här situationen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och med det sagt så har det blivit dags att runda av en lång diskussion och lyssna vidare på avsnittet. Vi ska få höra Vegas egna ord om allting som har hänt. Och så här låter hennes version.
Sedan Hubert blev sjuk har ingenting varit sig likt. Vegas vardag har kretsat kring att ta hand om honom och anpassa sig efter deras annorlunda liv, som förmodligen aldrig kommer återgå till det en gång var. För frisk, det kommer Hubert aldrig bli. Även om hans tillstånd inte är livshotande är det besvärligt både för honom och för henne. Det var inte så här de ville leva. När Vega tänker på den totala mängden hjälp de har fått från samhället känner hon sig tillfreds. Men hon är missnöjd med hemsjukvården och hon kommer inte överens med personalen. Det blir många möten per dag, men sällan trevliga. Hon upplever att de inte lyssnar. Hubert lider, men ingen förutom hon själv verkar se det. Vega förklarar att de måste minska hans lidande, men upplever inte att personalen tar henne och Hubert på allvar. Ibland får de vänta på hjälp mycket längre än vad Vega tycker är nödvändigt. Vissa saker kan hon inte hjälpa Hubert med eftersom det kräver medicinsk utbildning. Men hon gör vad hon kan för att hennes make ska ha det så bra som möjligt. Varje morgon börjar med att hon hjälper honom upp ur sängen med liften. Rullstolen har motor så den klarar han att åka runt med själv. Men resten måste Vega hjälpa honom med. Trots att belastningen är stor menar hon själv att det inte är speciellt betungande. Hubert retar upp sig på sköterskorna som kommer hem till dem. Och när han blir arg blir han också mer förvirrad. Ibland blir han så snurrig att han får en blackout. Stundtals är han väldigt vilsen, medan han andra gånger är helt klar. Han mår oftast bäst när det bara är de två. När det inte finns massa andra intryck som man måste sortera. Förut brukade Hubert vara ute och prata med folk på stan. Men sen han blev sjuk har han bara hållit sig hemma och Svega. Nu för tiden träffar de inte några människor alls förutom personalen från hemtjänsten. Tanken om att ta sina liv började gro redan för 4 år sedan. Relationen med sköterskorna var infekterad och paret sa till varandra att de inte kunde leva ett sånt här liv med bråk varje dag. Det här var tankar de inte delade med sig av till någon annan. De ventilerade det bara med varandra. Hemtjänstpersonalen visste att paret var missnöjda med vården, men inte att de var det med själva livet. Men den 10 mars skulle alla förstå att det fanns ett mörker som paret inte delade med sig av, men som ändå fanns där. Planen är att ta livet av sig med hjälp av sömntabletter. Hubert frågar hur många tabletter Vega har kvar och sen säger han åt henne att ta en näve och lösa upp i vatten. Vega tar upp medicinburken och häller ut en hög i sin hand. 2 koppar fylls med vatten och sen läggs tabletterna i med ett plums. Det brusar och pyser innan tabletten är ett minneblott och den farliga vätskan ett faktum. Hubert får i sig koppens innehåll med hjälp av ett sugrör. Sen säger han att han ska vänta på att få komma ifrån detta helvete. Vega bär med sig sin kopp till sängen. Hon sätter sig ner och häller i sig den farliga drinken hon blandat ihop. Förhoppningen är att tabletterna är så pass starka att de inte överlever. Men planen fungerar inte riktigt. De blir så pass sjuka att de måste flyga helikopter till sjukhuset. Men de överlever. På sjukhuset säger Hubert att han blivit itvingad tabletterna. Men enligt Vega är han bara förvirrad. När de kommer hem igen blir Hubert sig själv. Och paret kan återigen hålla igång ett vanligt samtal. Hubert säger att han själv kommer säga till när han tycker det är dags att göra ett nytt försök. Den kommande månaden blir extra tuff för paret. Hubert retar upp sig på det mesta, vilket gör honom mer förvirrad än någonsin. Han vaknar på nätterna och vill prata om saker han funderar på och kan sedan inte somna om. Så sömnbrist är ytterligare en punkt som läggs till på den redan ganska fulla minuslistan. Den 5 april orkar inte Vega längre. För första gången ber hon om hjälp. Hon berättar för sjukvårdspersonalen och socialtjänsten att hon behöver avlastning. Hon säger också att Hubert har varit ännu mer förvirrad de senaste dagarna. Han har tappat humöret flera gånger och ibland inte känt igen henne. De lyssnar på henne och förstår allvaret i situationen. Så Hubert erbjuds en akut trygghetsplats redan samma dag. Men när Vega berättar det för Hubert säger han bestämt nej. Han vill absolut inte till det boendet han har fått en plats på. Det är då han säger att det är dags. Dags att avsluta det Vega påbörjade den 10 mars. Du får göra det ordentligt den här gången så jag kommer ifrån detta helvete, säger han. Hubert äter blodförtunnande medicin, så paret vet om att han blöder mycket och snabbt när han skadar sig. Så den här gången blir det inte tal om några sömntabletter. Nu blir det kniven istället. Fiskrensarkniven får det bli. Vega går efter den i kökslådan. I 5 år har de varit fast i den här tillvaron. Och det här ser hon som deras enda väg ut. De kan inte leva så här. Hon ser Hubert lida dag ut och dag in. Men nu ska det bli slut på det. Hon tar fram ett engångslakan och lägger det nedanför hans säng. Sen hjälper hon Hubert dit. För andra gången skriver hon ett avskedsbrev för dem båda. I det förra brevet som hon skrev i samband med att de åt sömntabletterna riktar hon sig till vården. Hon skrev att de önskade att personalen skulle vara snälla mot alla och få hjälp ifall de inte själva mådde bra. Sen hade paret suttit uppe hela natten och pratat om gamla minnen och tänkt på tiden de haft tillsammans innan allt blev som det blev. Den här gången handlar istället avskedsbrevet om vilken begravningsplats de vill till. Hon läser upp brevet för Hubert som säger att det är bra och att det är så han också vill ha det. Vega lägger fram det synligt på köksbordet tillsammans med nycklarna. Telefonluren lägger hon av så inga samtal ska kunna komma fram. Sen går hon fram till Hubert med kniven och gör ett snitt i vänster handled. Äntligen, säger han. Blodet börjar rinna på en gång och Hubert säger att han ska ligga och vänta på slutet. Det är det sista paret säger till varandra. Vega lämnar honom och sätter sig framför tvn. En person med gotländsk dialekt ropar upp siffra efter siffra. Det är Keno. Vega spelar. Hon vinner 5 kronor den kvällen. När programmet är slut stänger hon av tvn och går och tittar till Hubert. Han är inte längre vid medvetande. Sen går hon vidare till sin egen säng och gör ett tillsnitt. Den här gången i sin egen arm. Hon skjuter undan kniven och lägger sig i sängen. Sen är det bara att vänta. Snittet är dock inte tillräckligt djupt. Vega kommer att klara sig, men inte hennes man. Det är hemtjänsten som än en gång hittar paret i samband med ett vanligt planerat besök. Det är också de som larmar. Hubert är redan död. Polisen kommer dit och griper Vega. Hon är nu en potentiell mördare.
Och där sätter vi punkt för Vegas berättelse. Vi har alltså fått lyssna till hennes version av det som har hänt och hur det i sin tur leder till ett gripande. I den här diskussionen så tänkte vi dyka djupare in i parets problem. Som ni säkert har förstått så var ju Vega och Hubert missnöjda med hemsjukvården. Både med hjälpen och också det bemötande som de fick av personalen. Men här vill vi också vara tydliga med att det här är deras upplevelse. Och det var en stor anledning till att de inte trivdes med sin tillvaro, så därför är det viktigt att ta upp det. Men det är också deras bild av det som vi också återspeglar i avsnittet. Men inte nödvändigtvis var det så som verkligheten såg ut.
Nej, för det här är faktiskt ingenting som rätten tycker är relevant att undersöka. Det spelar liksom ingen roll om hjälpinsatsen paret fått har varit tillräcklig eller inte. Det som spelar roll är att de själva upplevde att den inte var det. Personalen har en helt annan bild av den här situationen. De hade förstått att paret var missnöjda, men de anser inte att de har behandlat paret illa på något sätt och att de har skött sitt jobb bra. Med andra ord vet vi att personalen och paret ser olika på det här. Och vem som har rätt eller fel, det tar man inte reda på. Det spelar heller inte så stor roll i det här sammanhanget. Men ha med er att det vi berättar gällande den här relationen mellan personalen och paret, det är Vegas egna ord och upplevelse som alltså inte stämmer överens med personalens. Så hur verkligheten såg ut, det vet vi inte riktigt.
En fråga som rätten däremot kommer att lägga vikt vid, det är ju huruvida Hubert var vid sitt sinnesfulla bruk eller inte när han dog. Även om det är som Vega säger att han faktiskt gav sitt godkännande, så är ju frågan om han verkligen hade koll på vad han gjorde. Han hade inte diagnostiserats med demens, men han höll ju faktiskt på att utredas för det.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tiden det skedde.
Han hade dock hunnit genomföra ett test där resultatet ger en grov uppskattning av den kognitiva förmågan. Hubert fick ett lågt resultat som tyder på minnesvikt. Så den framtida planen var att han skulle genomgå fler tester och även röntgas. Men de hann aldrig så långt. Så sammanfattningsvis fanns det indikationer på att han hade någon form av demens. Men inte hur långt gången det var och inte heller hur mycket den faktiskt påverkade honom.
Och det här är ju såklart en del av problematiken som handlar om att avgöra om det här verkligen var Huberts egna vilja. Vega har ju begått ett allvarligt våldsbrott oavsett, men det avgör ju om det handlar om ett mord eller om det handlar om ett dråp.
Och titeln på det här avsnittet, det är ju barmhärtighetsmordet, för det är vad det här fallet har kallats för i medierna. Och ett barmhärtighetsmord innebär att någon uppfyller en nära anhörigs vilja att dö när han eller hon ligger obotligt sjuk. Och då brukar det också dömas mildare. Och då kommer vi också in på aktiv dödshjälp. I domen så tas det upp två andra mål som kategoriseras som aktiv dödshjälp. Men där hade den som dött varit döende eller väldigt svårt sjuk. Så är det inte i det här fallet. Hubert var sjuk men inte livshotande, utan han var egentligen mest bara trött på sitt liv och sin tillvaro.
Och själva debatten kring aktiv dödshjälp, den handlar ju också om vad en läkare får lov att göra och inte göra. I Nederländerna, i Belgien, i Luxemburg så är det till exempel tillåtet för en läkare att ge en dödlig dos läkemedel till en patient på patientens uttryckliga och frivilliga begäran, men ingen annanstans. Och det är alltså inte tillåtet i svensk sjukvård. 2019 så dömdes en dansk läkare efter att ha hjälpt patienter att dö, och det är läkartidningen.se som skrev om det här. I februari 2017 så berättade den här läkaren i radio att han hade hjälpt mer än 10 danskar med kronisk sjukdom att dö genom att skriva ut medicin till dem.
Och det här gjorde att han dömdes för medhjälp vid 2 självmord och 1 självmordsförsök. Trots att påföljden blev villkorligt fängelsestraff och att han alltså måste börja avtjäna det om han begår nya liknande brott, så säger han i en artikel att han tänker fortsätta ge aktiv dödshjälp. Han säger också att han bara hjälper personer som är allvarligt sjuka och alltså aldrig människor som vill ta livet av sig av andra anledningar.
Och det finns ju 2 väldigt tydliga läger i den här frågan. De som är för aktiv dödshjälp, som tycker att patienten har rätt att bestämma själv, och de som är emot och tycker att det är fel att döda eller skada andra människor oavsett vad som ligger bakom och vad deras beslut i frågan är. Men vi ger oss inte in djupare i den debatten, utan vi hoppas istället att ni som lyssnar har fått lite tankar och funderingar väckta genom den här diskussionen. Nu har det faktiskt blivit dags för den sista berättelsen.
Vega känner inte att hon har något att dölja för polisen. Hon säger att det var hon som skar Hubert med fiskrensarkniven de hittade vid hennes säng. Men hon nekar till att det handlar om mord. Det var både hennes och Huberts vilja att det skulle bli så här. Det var i ren barmhärtighet hon hade dödat sin man som hon levt tillsammans med i 50 år. Ett erkännande räcker inte för att avsluta fallet. En utredning påbörjas och jakten på bevis inleds. En rättsmedicinsk obduktion genomförs för att ta reda på vad Hubers kropp kan avslöja om händelsen som tog hans liv. Det står klart att han dött till följd av blodförlust som orsakats av skadorna på hans vänstra handled. Brottsplatsundersökningen visar att Hubert verkar ha hållit sig helt stilla, både när han blivit skuren och efteråt. Det verkar inte alls som att han har gjort någon form av motstånd eller skyddat sig med armar eller händer. I hemmet finns bara spår av paret och ambulansmannen, så det är inte troligt att någon annan person varit där. Det innebär att det med största sannolikhet är som Vega berättar. Att det mycket riktigt var hon som dödade sin man. Det verkar inte heller ha skett i stundens hetta, utan det ser ut som att det hela var väl förberett. Madrassskydd hade lagts nedanför makarnas sängar. Deras syfte måste ha varit att samla upp blodet som skulle rinna ner. Vega förklarar att hennes plan hade varit att både ta Huberts och sitt eget liv. Avskedsbrevet som låg på köksbordet, där det stod vilken begravningsplats de ville vila på och som avslutades med ett hej då och deras båda namn, talar för att det stämmer. Brevet måste också ha lagts dit innan kniven togs fram, för det finns inga tecken på blod i närheten av det. Allting Vega berättar stöds av den övriga bevisningen. Det verkar som att hon talar sanning. Vårdpersonalen har också upplevt att paret haft det svårt och att de upplevt sin situation som väldigt påfrestande. Däremot har ingen uppfattat att de tappat livsgnistan. Det finns ingen person förutom Vega själv som kan intyga att Hubert inte längre ville leva. Men det är inte heller så konstigt eftersom deras enda sociala umgänge bestod av hemtjänsten och hemsjukvården som de inte kom överens med och därför förmodligen inte vill anförtro sig till. Den stora frågan rätten ska ta ställning till är om den här händelsen ska rubriceras som ett mord eller ett dråp. För även om det var så att Hubert själv ville att Veka skulle avsluta hans liv är det en brottslig handling att göra det. Men det anses i så fall som mindre grovt och räknas då som ett dråp. Och det här avgörandet blir inte helt enkelt. Det finns både saker som talar för att Vega haft mannens samtycke. Men också omständigheter som talar för att hon gjort det mot hans vilja. Man funderar på om hennes självmordsförsök verkligen var genuina. Eller om hon visste att hon inte tog tillräckligt många tabletter. Och medvetet inte gjorde snittet speciellt djupt. Att det kunde vara så att hon helt enkelt inte längre orkade ta hand om sin man och att hans nekande till platsen på det erbjudna boendet blev droppen för henne. Det råder inga tvivel om att hon haft det tufft. Hennes dagar gick i stort sett bara ut på att ta hand om Hubert. Även om hon själv säger att det inte var någon börda har hon samtidigt uttryckt till vården och socialtjänsten att hon behövde avlastning. Huberts förvirring är också en aspekt som diskuteras. Även om han gett sitt samtycke är frågan om han var vid sitt sinnesfulla bruk för att verkligen förstå vad det var han gjorde. Vega var ju mycket väl medveten om hans sinnesförvirring och hade själv sagt att det blivit värre den senaste tiden. Men ett väldigt starkt bevis som talar för att Hubert verkligen var med på det hela är just det att han inte gjorde något motstånd. Det borde ha uppstått någon form av strid ifall det inte varit hans önskan. Så tingsrätten kommer till slut fram till att det troligtvis är så att Hubert har samtyckt till att Vega skulle ta hans liv vid en tidpunkt och på det sättet som det skett. Det innebär att Vega har tillgodosett hans önskan om att dö, vilket gör gärningen mindre grov och bedöms därför som ett dråp och inte som ett mord. Trots att det måste ha varit ett relativt utdraget förlopp finns det inget som tyder på att Hubert har haft dödsångest. Utan tvärtom tyder brottsplatsundersökningen på att han varit lugn och stilla ända in i det sista. Minimistraffet för dråp är 6 års fängelse. Men tingsrätten anser att det finns skäl att understiga det med tanke på att det var Huberts egen önskan. Dessutom tar de hänsyn till Vegas ålder och hälsa och reducerar straffet ytterligare. Hennes dom blir 2 års fängelse. Vega är nöjd med påföljden men ärendet går vidare till hovrätten som håller fast vid att det handlar om dråp och inte mord. Men till skillnad från tingsrätten anser de inte att straffet bör understiga minimistraffet. Hovrätten tar hänsyn till Huberts hälsotillstånd. De är inte säkra på om man verkligen kunde fatta ett väl övervägt beslut i en sån grundläggande fråga som att han önskade avsluta sitt liv. De är övertygade om att Vega själv upplevde att det var Huberts vilja, men är alltså inte säkra på att det verkligen var så. Speciellt med tanke på händelsen den 10 mars, där han själv gett motstridiga uppgifter och dessutom varit väldigt förvirrad tiden före sin död. Men även hovrätten tar hänsyn till Vegas ålder och hälsa, så de ändrar påföljden till 4 års fängelse. En tragisk historia fick sitt slut, men det är nog ingen som känner lättnad eller glädje över det. Bara stor sorg över att livet ska behöva sluta på det viset. Och det var allting vi hade att berätta om barmhärtighetsmordet. Alla personer heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad från domarna i fallet. Och det var faktiskt allt för den här säsongen, men vi är tillbaka redan vid jul och nyår med 2 specialavsnitt. Missa inte det. Du har lyssnat på ett avsnitt av Mordpodden. Vi som producerar den heter Amanda Strömqvist och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautics.